Podplay.
I'm singing in the rain på poddstudion. Fan. Petter.
Ja, ja.
Men gud, det är tisdag. Ligger du kvar här?
Ja, men vad skulle jag annars vara någonstans?
Men hallå, det är podd idag. Det är ju även det regn, men det är fort humör.
Jag har ingen lust att podda.
Men Petter, det löser sig.
Nej, det gör det inte.
Jo, det kommer,
nej,
det kommer,
nej, det här var vår möjlighet och nu är den borta.
Det är bara några månader kvar. Sen kommer ni ju gå in i Premier League och Champions League igen.
Ja, men vi kommer åka ut i kvartsfinalen igen.
Men jag lovar att det löser sig.
Det gör det inte,
Petter,
alls det.
Vet du vad jag har hört?
Nej.
Så det kommer värva en högerback.
Men där har vi ju redan så många alternativ.
Ja, men om jag säger så här då. Jag har också hört om en vänsterback.
Men det kommer ju bara misslyckas ju.
Det kanske kommer två vänsterbackar.
Ja, men kommer det att räcka då?
Vet du vad heter min ficka, Petter? En tredje vänsterback.
På riktigt?
Ja, och vet du vad jag har i den andra fickan?
Nej.
En fjärde vänsterback.
Wow! Ja. Nu kör vi!
Nu kör
Champions League 2022, nu fucking kör vi! Välkomna till Sportexpressens Premier League podcast om röv, skit, mög, sporten vi kallar fotboll med mig, Petter Landén och Pontus Wejnemo. Vi sitter här i studion på Expressen tillsammans. Vi har gjort det några gånger nu. Man har nästan kommit tillbaka i det här podd vid första ögonkastet som var så jobbigt för ett tag sedan.
Men det kanske borde bli en tv-serie på SVT. Podd vid första ögonkastet.
Ja.
Och så, alltså, två personer som aldrig har träffat varandra. Och så möts man i en poddstudio. Och så får man se om det blir bra kemi eller inte.
Exakt. Alltså, vi har ju Gift vid första ögonkastet som vi då skulle liksom parodisera. Har ju liksom, där är ju selling pointen att det är så fruktansvärt jobbigt. Men kan också bli så himla fint. Podd vid första ögonkastet kan ju bara bli vidrigt. Så lite svårt att liksom så här vinna folkets intresse kanske.
Ja. Ja.
Du, alltså, även två stycken som träffas första gången och gör en jättebra podd hatar man ju.
Ja,
det är det jag menar. Två stycken som förälskar sig i varandra, det är ju fint. Men två stycken som gör en riktigt bra podd om, jag vet inte, vegansk hummus.
All hummus är väl vegansk, tänker jag.
Ja, fast inte den med köttet. Man kanske kan ha så här animalisk olja eller någonting.
Kanske.
Finns det animaliska olja?
Ja, nej, det gör de inte.
Nej. Vegetabiliska finns det.
Ja, animaliska fetter.
Animaliska fetter, exakt.
Att man det här bara... är Kick and Rush, podden om...
smör. Du, vi ska ju prata om fotboll mot min bestämda vilja. Min bestämt uttryckligen att jag önskade slippa, men ändå. Du hade någon fråga om någon fotbollsmatch som avgjordes helgen.
Mm.
Shoot.
Hur mår du?
Idag bättre, på något sätt. Tiden är ju faktiskt en sårläkare, men i lördags kväll jag såg matchen hemma hos en kompis, Filip Gadd, för de som är bekanta med honom, en kollega till oss, och jag känner bara sån jävla tomhet, och jag skulle ta mig hem och jag traskade hem i den här försommarkvällen, blev attackerad av en fiskmås, vilket nästan var skönt, för att det, alltså, på samma sätt som att man kan skada sig själv för att slippa må dåligt psykiskt, så kände jag att den här måsens attack hjälpte mig att inte tänka på fiaskot en sekund. Och jag vägrade så här lyssna på någonting och bara gick i tystnad. Ja.
Är det din tyngsta stund som supporter?
Det kan det nog faktiskt vara. Alltså, aldrig har liksom stakesen varit... Jag tror någonstans att, vad ska man säga, i koncentrerad form så var besvikelsen när Jamie Mackie gör 2-1 för QPR mot City. Där och då var jag mer förbannad och mer arg än vad jag var nu. Men som vad ska man säga, faktiskt långtgående besvikelse, så är nog detta störst. Men det är ju också för att förhoppningarna är liksom där uppe. Mm. Man är så nära, man är ju där och liksom touchar, man har en hand på nirvana, det är ju där, jag kan ju se det. Jag kan ju nästan smaka det. Och sen så fördöms man ner liksom i helvetet från himlen.
Vad var din känsla kring laget efter matchen?
Efter matchen? Uh-huh. Egentligen, och det kanske vi kommer in på, givetvis har det ju varit diskussioner kring Peps beslut att inte spela vare sig Rodri eller Fernandinho. Mm. Och jag tycker att det var konstigt på förhand att inte ha en, vad ska man säga, en mer specialiserad sexa eller defensiv mittfältare där. Nu tror jag inte att det är det som egentligen orsakade. Jag är mer så här besviken på hur nästan ingen i hela laget riktigt kom upp i nivå. Alltså för att jag ser det nästan som en kollektiv kollaps. Jag tycker inte att någon City-spelare gör en särskilt bra insats. Och vissa är direkt bedrövliga.
Hur känner du liksom inför den här säsongen nu? När man ändå går och vinner Premier League i stor... Alltså det är, man är ju överlägsna och det har ju på många sätt och vis varit en fantastiskt framgångsrik säsong. Mm. Hur mycket tar det här ner hela den här säsongen?
Alltså, ska man vara sån? Det är konstigt egentligen, för det är det förväntningar gör med en. För hade City åkt ut i kvartsfinalen som vanligt, så att säga, av Champions League, så hade jag sagt att detta ändå var en positiv säsong. Mm. För att är det någonting som Guardiola ändå har slitit lite med under hela sin City-tid är att försvaret alltid har innehållit eller känt skakigt i någon mån. Alltså ibland så vinner man bara på ren så här offensiv kraft, men nu har det har aldrig varit ett så kontrollerat City som det har varit under stunder liksom helt omöjliga att handskas med. Men när de tar sig dit de är, efter att ha dessutom fått chansen att liksom experimentera och tweaka mot Chelsea 2 gånger, att det slutar så här gör ju att jag känner mig mer besviken än om de hade åkt ut i en semifinal mot typ PSG. Vilket är jävligt konstigt. Men så är det. För att ja, de teasade en med att man kunde vara där. Men inte riktigt.
Fallet blir aldrig som störst förrän man är som högst upp.
Nej, precis. Precis. Och det,
ja. Det är ju skönare att sluta 8 och inte vara i närheten av någonting än att förlora en final.
Ja, alltså både och. Samtidigt, det är ju liksom, och det kan ju låta som en sån här efterhandskonstruktion, men det är ju liksom, på något sätt så är ju det här idrottens viktigaste stund. Att bara sluta 8 hela tiden. Alltså då kan man ju hålla på Everton.
Ja, det blir liksom ingen.
Nej, exakt.
Nej, men det är ju de här sista matcherna.
Vad jag menar är att det blir ju till slut blasé, för att liksom, det är ju bara, alltså givetvis kommer du hålla på ditt lag, givetvis kommer individuella matcher eller så här vara liksom intressanta, men mot slutet liksom, spelar det då någon roll när du vet att så här, du kommer inte åka ur, du kommer inte tävla om en Europaplats, alltså.
Nej, såklart inte. Men besvikelsen är ju som störst om man misslyckas i
exakt. Men det är ju viktigt att som supporter förtjäna både och liksom. För i slutändan någon gång, jag är helt övertygad att om inte Financial Fair Play slår till det stenhårt och faktiskt skickar City för gamla synder eller nuvarande synder, vi får ju se vad de hittar på i sommar, men så kommer ju det här Manchester City att vinna eller Champions League. Det är jag helt övertygad om. Kanske nästa säsong, kanske om 5. Men så länge de inte bryter sig ur en superliga eller FFP faktiskt skickar ner dem i League 2, så kommer ju Manchester City vinna Champions League förr eller senare. Det är nästan så här sannolikhetslära. Men visst, det kan ju dröja. Man tänkte att Liverpool skulle vinna en Premier League-titel tidigare än vad de gjorde. För allt i världen.
Och där gick jag runt med och tänkte att nej, det är fan helt orimligt att Liverpool inte vinner en titel under min livstid. Så det var så, det jag levde på typ 2016, det var ju liksom att någon gång kommer jag få uppleva det.
Ja.
Allt annat vore sinnessjukt.
Ja, ja, men
det, och det levde jag på. Det var det som fick mig att kliva upp på sängen på morgonen.
Ja. Ja, fint. Ja, men alltså, och det jag menar är att och det givetvis är någon typ av efterhandskonstruktion att jag säger det här nu efter en finalförlust som jag är skitförbannad för och jättebesviken och jag var jätteknäckt i liksom söndags liksom. Mådde piss. Bara gick runt och muttrade, surade. Och liksom, jag vaknade inte med ett språng i måndags heller. Det ska ju sägas. Men någonstans så är det ju, det är ju de här stunderna man sen minns när man når dit. Alltså, Gerrards slip gör ju att när Premier League-titeln väl bärgas så, för Liverpool, så är ju den monumental, givetvis. Alltså på samma sätt som, alltså, Agüeros 93-20-mål är ju liksom, det är ju, det är komprimerad form. Alltså, man, lycka, despair och så, ja, bara total
euphori. Om man inte känner till eller har liksom, om man inte har upplevt de största mörkrena, så är det då svårare att uppleva eller att känna de största stunderna. Och det är tvärtom, likadant med tvärtom.
Exakt, exakt. Och det är det med, alltså, så här, det kan ju bara ta, det har jag varit öppen med också, att liksom, jag förstår att för spelarna betyder ligacupen någonting. Alltså, för titlar är titlar. Man checkar av det, man jobbar för det. Det finns liksom ett tydligt mål. Man jobbar väl så mentalt. Liksom. Men för mig som supporter, liksom, när vi vinner Carabao Cup för 50 år i rad, jag skiter i vilket. Det spelar liksom ingen roll. Nej. Det enda Carabao Cup är liksom så här, skönt att ha en titel i hamn, och så är säsongen inte fullständig katastrof.
Kan du säga att när Liverpool vann Carabao Cup på straffar mot Cardiff 2012, grät jag av lycka.
Mm. Och det är det jag menar. Det är farligt att bli så här blasé. Och det finns egentligen, och det kanske man ska ha vid ett annat tillfälle, en diskussion kring liksom superlagen, alltså, vad ska man säga, konstant dominans och vad det gör för sporten och intresset och allting. Liksom, vad betyder det att Juventus vinner 9 år i rad? Vad betyder det att Bayern gör det 9 år i rad? Och kommer City nu gå på att vinna 3 raka till? Vad innebär det då? Vi såg ju redan vad man skulle kunna tolka som någon typ av mättnad. Nu tror jag inte, alltså, det går ju inte att jämföra med Liverpools titelseger heller. Jag tror att det hade sett annorlunda ut på Citys titelfirande om det inte hade varit pandemi och lockdown och sånt där. Det är jag helt övertygad om. Det var ju ganska mycket som mottagning på hemmamatchen och inför CL och sånt, ja, där också. Men liksom, det är ju helt avgörande för sportens överlevnad att man inte blir blasé, att man inte bara förväntar sig segrar och framgång och allting. Och det var ju det jag tror att många reagerade mot när Superligan lanserades, att, ja, men utan någon risk att åka ur eller förlora, var ju det poängen med att vinna.
Ja, såklart. Det är ju hela sportens anledning till att det finns sport.
Exakt, och det är liksom det jag försöker hålla mig fast vid nu, för att jag är jättebesviken och förbannad och ifrågasätter, alltså, allting. Men det är sånt här man bär med sig. Man, liksom, man tar det till sig, man försöker växa med och bli större och starkare. Och så den här motgången ska liksom inte få definiera mig, utan den ska driva mig. Alltså mig, som att jag kan göra någonting. Så Pep slänger in mig på vänsterbacken. Alltså, kanske inte hade gjort det sämre. Sinchenko hade en riktig pissmatch. Men
har ju lyfts fram som ett av Peps största succéer, att han lyckades få offensiv mittfältaren Alexander Sinchenko att bli en bra vänsterback.
Det tycker jag fortfarande kan vara sant, även om han gör en riktigt dålig match. För jag tror jag sagt det förr i podden, att the greatest trick Pep ever played var ju att lyckas vinna, alltså, göra, alltså, 100 poäng i Premier League med Otamendi som mittback. Hur fan är det möjligt?
Det är sinnesvärt. Men du, jag vill inte alltså, hålla på och rub it in.
Nej, det vill du såklart inte.
Nej, men jag tänkte bara...
Får jag fråga, innan du frågar, om vi vänder på det, för jag såg att du och de andra i sekten var ute och twittrade om att det var pest eller kolera, om man hoppades på Chelsea. Hur upplevde du CL-finalen?
Ja, nej men... för mig är det ju... Jag känner inte att City är inget värre lag än Chelsea, eller jag känner inte större rivalitet med City-supportrar än med Chelsea-supportrar och så vidare. Men vinsten för City hade varit så mycket större än vad den var för Chelsea. För Chelsea har redan vunnit det där. De har redan nått den. De har nått CL. Det var som deras, Abramovich mål bara att vinna CL, och han har gjort det. Så det, men för Citys del så var det ju, ja, men, allting de har gjort under alla de här åren. De anställer Pep Guardiola, de har dyraste truppbygget i världen för varje säsong som går. Liksom.
Mm.
Och allting för att vinna den där jävla Champions. Och då känner jag att om det skulle vara värre för City att förlora än vad,
ja,
det
för Chelsea. Ja, så skadeglädjen blir ju liksom större, så att,
ja,
säga.
Precis. Ja, precis. Så liksom den största förlusten skulle vara om City vinner. Förlusten för mig personligen om Chelsea vinner är inte lika stor.
Nej.
Så då kände jag att men det är, för mig var det ganska klart och tydligt att pesten var större hos City.
Ja.
Helt enkelt.
Du tar hellre koleran i Chelsea.
Ja. Ja, så får det vara.
Du hade fan en fråga till mig.
Ja, nej men just i den här, just i själva matchen, kände du någon gång att ja men nu är vi på gång?
Mm. Jag tycker egentligen om det är början, om det är precis början av andra innan Kevin går ut för frakturen, kollisionen eller vad vi ska kalla det med Rydiger. Där någonstans känner jag att det trummas upp ändå. Backa lite, sen så är det, jag tror det är matchminut, jag kommer ihåg att jag kollar på klockan vid något tillfälle och då är den 77 och Chelsea börjar tjonga. Jag tror det är liksom de har tjongat två raka där. Och det känns så här, ja fast hur ska de orka det här i 20 minuter till? För att City kommer liksom driva på här nu. Så jag, alltså första halvlek är 100% Chelsea. Jag tycker inte, jag förstår inte. Jag lyssnade på Glenn Strömberg och jag vet inte varför under stunden av första halvlek när han bara sa City börjar klart bäst och bara nej. Tittar vi på samma sport ens? Chelsea gör en helt fantastisk första 45. Framförallt offensivt. City släpper aldrig till den här mängden chanser som de gör. Och det kan ju förklaras av att det var Gundogan som sexa snarare än Rodri eller Fernandinho. Eller det kan vara en del i förklaringen. Det tror jag också. Gundogan är ingen usel sexa, men inte lika bra som Rodri eller Fernandinho. Däremot, just det som jag tycker är, det blir det dåliga med den uttagningen, om man bara ska ta det kort, är ju att med Gundogan inne så fanns det ju fler offensiva alternativ på plan. Att det skapas så lite från Citys håll. Det är ju det som är det beklämmande med uttagningen. Snarare än att de släpper till någon chans extra. Jag tror att målet hade kunnat släppas in med Rodri eller Dinho på plan också. För det är ett väldigt bra anfall. Men där i slutet, sista kvarten, känner jag då att det kommer bli en forcering att räkna med det här. Men, jaha. Alltså de har väl inte ett skott på mål. Och det är ju, vissa är ju så här, Rydigers sista sekundenbrytning på Fodens skott när De Bruyne spelar in honom där. Den är ju helt osannolikt bra. Och det är bara så här, lyfta på hatten. Sätter han den så skulle det kunna vara annorlunda. Men det är vid de två tillfällena jag känner att precis i början på andra och kanske från 77 till 85 innan jag ger upp fullständigt.
Ja, jag kände verkligen att det kändes för min del nästan aldrig som att City var nära riktigt. Det var liksom att Chelsea kändes som de kontrollerade det på ett sätt som var alltså otroligt imponerande. Mm. Och det blir ju ofta så i finaler i och för sig att det är sällan jättespännande.
Nej.
Och
eller ja, det var ju jättespännande ändå. Alltså det sticker ju aldrig iväg och du vet ju att City behöver ju en halv chans egentligen. Ja. För att liksom,
men att det blir liksom aldrig den där, det kanske kommer en halv chans, men det är ju inte, det blir ju aldrig på det sättet att i finalen, det blir väldigt, väldigt sällan i alla fall så att man, att det är ett lag som kommer fram och man har 10 skott i straffområdet för att man, när man jagar mål. För att de här lagen, det blir ofta att man lyckas kontrollera ut det på något sätt. Och det tycker jag Chelsea gör.
Mm.
Och det är ingen slump heller att Rydiger lyckas blocka Foden. Och när Chelsea är så bra på att få in spelare i straffområdet, eget straffområde och det, liksom, det känns som att de vet verkligen vad de håller på med i det där läget.
Mm.
Och jag vet inte varför det är så, för City är ju ett bättre lag än vad Chelsea är. Det är ju inget snack om den saken.
Ja, nej, men det är inte heller någon slump att Tuchel har lyckats på tre matcher ta tre segrar där.
Nej.
Alltså, och det är, alltså, vissa saker kan ju tillskrivas. Alltså, N'Golo Kanté är liksom helt fantastisk.
Ja.
Och liksom ett unikum i världsfotbollen när han är på det här humöret. Och är så bra och är överallt och stoppar allt. Sen är det liksom också, City har haft problem med den här, om vi ska kalla det för en 3-4-3 eller någonting. Eller Chelsea har framförallt med den lite bespottade Jorginho, som jag tycker är en jättebra match också. Jättebra på att liksom passa sig ur Citys press. Och när de tar sig förbi den första, då är det ju fortfarande så att du kan isolera Zinchenko i en löpning mot Havertz. Så där är Havertz bättre. Och Timo Werner river stora hål i Citys försvar. Så är det.
Mm.
Och City vill pressa, vill vinna bollen högt och då kommer de här ytorna uppstå. Och Chelsea, i och med att de hanterar första pressen så bra, så hamnar de ju aldrig i total panik heller.
Nej.
Och det är ju bara att lyfta på hatten. Tuchel har gjort ett helt otroligt arbete med det här laget på så kort tid.
Ja, men det känns ju verkligen som att just i och med den här Gundogan-uttagningen, att han återigen går i någon form av fälla där han inte riktigt tror på sin egen spelidé.
Mm. Att, men, för spelidén är väl densamma?
Ja, men jag tänker, i vanliga fall när han har gjort de här taktiska missarna, då har han ju valt en kanske en mer defensiv approach till en match och tänkt att ja, men nu ska vi försöka kontra eller sådär. Och det har inte funkat. Och att han nu gick åt andra hållet, att man saknar den där kontrollerande spelaren som håller tempot, och tempot är ju superviktigt i sitt spel. Och då saknar man det och bara, men vi sätter in fler offensiva spelare, mer finess, mer flärd. Vi låter våra spelare som är mer talangfulla än motståndarnas spelare vinna den här matchen. Och att man, att det känns som att han övertänker situationen för mycket, att han inte förlitar sig på det som funkar allra bäst alltid. Eller så är det helt enkelt så att Tuchel är en tränare som har enkelt för Guardiola.
Ja, alltså jag hör vad du säger. Och du kan ha liksom rätt i det. Grejen är att jag tycker inte att Gündogan liksom, ska man säga, hans offensiva spel som sexa, tycker jag inte det skiljer sig jättemycket från Rodri. Sen blev det ju helt fel. Foden hamnar ju för långt ner i plan, tyckte jag. Och man hade velat ha, alltså, Gündogans löpningar, offensiv box, för det har funkat så bra. Framförallt, alltså, jag tycker Riyad Mahrez kanske är sämst på plan. Jag förstår inte hur han kunde vara kvar hela vägen.
Nej, jag såg honom inte förrän i 88 minuten eller någonting.
Nej, precis. Ja, det var väl 90 plus 6 när han har det där skottet som går strax över ribban. Det var liksom det enda man såg av Riyad Mahrez. Och helt osannolikt att han får vara kvar så länge. Det är ju konstigt att starta med Sterling också efter att han har varit så iskall. Liksom. Men är det någonting så är det ju så här, alltså med facit i hand, med tanke på de enorma problem i pressspel som City har haft mot Chelsea, och Pep vet det, då är man nästan så här, men undertänkte han detta? Borde han faktiskt ha kastat om, för han har sett att vi har jätteproblem och vi kan inte lösa dem med nuvarande uppställning? Borde kanske Pep ha liksom chockat alla, sent Twitter into a meltdown och ställt upp med en typ 3-4-3 han också? Spela Laporte, Diaz, Stones. Få upp Laporte och Stones som passningsspelare. Du kan ju ha Bernardo som höger wing, eller Kyle Walker, och så MND, eller du kan ju sätta Bernardo Silva lika gärna på en, liksom en wingback där. Han gör ju jobbet. Och så skulle de kunna hantera pressen. Alltså det är ju spekulationer, men jag är nästan lika mycket på team. Han undertänkte det som att han övertänkte det. Jag tycker ändå inte detta är, alltså, jämförelsevis som när, alltså, när han fuckade upp Lyon-dubbelmötet, för det var ju en Pep Guardiola shit show av Guds nåde.
Det här
är mer en final, en final, och jag tycker snarare det handlar om att, och det att City-spelarna är för dåliga. Individuellt och som lag så gör man en för dålig match, snarare än att jag tycker att det är Pep Guardiolas taktiska setup som är fel. För jag tycker man kan kräva mer, även om Kevin De Bruyne ställs mot en Golo Kanté, så ska du kunna kräva mer av Kevin De Bruyne i en sån här match innan han går ut skadad. Riyad Mahrez ska du definitivt kunna kräva mer av. Jag tycker inte liksom någon City-spelare kommer upp i nivå. Kyle Walker eventuellt faktiskt, tycker jag är en bra match. Men i övrigt så.
Vi ska komma in på Chelsea också.
Ja.
Men först tänkte jag bara, nu har vi blivit mycket City av rimliga skäl.
Ja.
Pep Guardiola.
Ja.
Hur stor är Pep Guardiola?
I City eller?
Ja, men överlag. Jag såg lite, ja, men såg, det känner man ju till sen tidigare, men såg en tweet om från Simon Brundish som la upp lite olika, men så här, hur det har sett ut för Pep i sina klubbar, där han har, i alla sina klubbar har han kommit till ett lag som har haft väldigt bra spelare, väldigt stora förutsättningar, som har vunnit väldigt mycket innan, har fortsatt att vinna väldigt mycket efter han har lämnat. Är det liksom, hur tar det ner någonting av det han gör? För man håller ju honom ändå som en av de absolut största någonsin, med all rätt tycker jag, men det finns ju någonting där som säger att, ja, men han tar ändå över ett City som har två titlar de senaste 5 åren, han tar över ett City som har
ekonomiska muskler,
enormt ekonomiska muskler, med spelare som är verkligen på väg i sin prime. Han tar över Kevin De Bruyne, sen utvecklar han många spelare också såklart, och sen har han fått en pengapung som är otrolig, och det gäller ju samma i liksom, han tar över Bayern i sin prime kanske, som sen fortsätter att vinna lika mycket när han går därifrån. Han tar över Barcelona som inte riktigt är i sin prime kanske, men ändå på väg in där. Messi har ju verkligen sin storhetstid. och kommer in och är bidvärldens överlägset bästa spelare genom tiderna och så vidare. Sen fortsätter Barca vinna titlar liksom. Håller vi honom för högt med tanke på att det ändå har gått bra för de klubbarna utan honom också?
Jag förstår hur du menar, men alltså, så här. Det är så svårt också, för att liksom, jag har också tänkt tanken att så här, han gör ju det väldigt lätt för sig. Så att säga, han tog ut Barcelona kanske då precis i rätt tid. Mm. Messi på vägen i sin prime, han hade Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Alba. Alltså så här, han hade vad som sen skulle i alla fall komma att bli några av världens bästa fotbollsspelare at his disposal, så att säga. Eller ja, Messi var väl redan då. Jag kommer inte ens ihåg när han tog över Barca, 2007?
2008,
ja.
Det var ju CL 2 år innan och så vidare.
Ja. Och sådär, och det är klart att Bayern och City i sina respektive länder är ju liksom de, vad ska man säga, de lagen som har oddsmässigt störst chans att vinna titlar och allting. Och tittar man på det bara så, så är det så här, nej, jag undrar vad han skulle göra med jag vet inte, Scunthorpe. Det är så himla svårt, för det är en fråga vi aldrig kommer få svar på, för Pep Guardiola kommer aldrig ta Scunthorpe.
Nej.
Sett till, ska man säga, uppdraget löst Champions League segern till Manchester City. Där har han ju misslyckats.
Bayern München.
Ja, Bayern München. Ja. Och där tycker jag att det går att ja, men han kanske måste vinna någon Champions League-titel till innan vi pratar om honom, att han skulle liksom eventuellt peta en sån som Sir Alex för en tron som liksom tidernas bästa fotbollstränare. Men liksom, om man bara bortser från att räkna titlar, så tycker jag det är ganska tveklöst när man tittar på lagen han ändå haft, vad han har gjort, hur han förädlat spelare, förädlat spel, hur han liksom tar fotboll till nya höjder. Det kan man inte riktigt ta ifrån Pep.
Nej, jag håller med. Det är ju så här, han är ju verkligen en, att när det kommer till att förvalta de här spelarna han har fått till sitt disposal, så har det ju varit på ett spelmässigt nivå som inga andra lag någonsin. Han har ju tränat de bästa fotbollslagen i världen. Oavsett om det är bästa spelarna, alltså det spelet han har spelat har ju varit bättre med honom än utan honom, tycker jag. Men om man kollar på Bayern till exempel, så tar han över ett lag där stommen också utgör det Tyskland som är helt överlägsna världsmästare.
Eller de helt överlägsna världsmästare?
Ja, men det var ju det överlägset bästa laget i VM. De var ju otroligt bra. Alltså de spelarna han hade sitt förfogande var ju förmodligen de bästa i världen, även om han inte hade Messi och Ronaldo, men överlag liksom. Så det finns ju någonting som skaver i honom, eftersom det som vi pratade om är att för att känna den stora glädjen när man vinner någonting, så behöver man ha känt förlust, alltså förlusten på något sätt. Men han har ju liksom, de klubbarna han har haft har ju varit att det har ju varit vinnande lag som han har kommit in, förvaltat det väldigt bra. Och sen så har han lämnat och det har fortsatt vara vinnande lag. Liksom inte, det är ju som att klubbarna inte har märkt att han har försvunnit.
Eller så är det ju just det att han har lyckats liksom bygga upp någonting också under sin tid. Man kan ju vända och se på det sådär. Alltså att liksom det är Barcelona som han har lämnat nu. Alltså nu är ju Barcelona ett lag i spillror och har varit det ganska många år.
Det är alltså ju vann ju ändå CL-titlar efter honom och sådär.
Ja, absolut. Men liksom, vad jag menar är att alltså, det är väl inte bara att gå in och vinna. Alltså det är ju bara att titta på fotboll i hela världen. Alltså det är ju inte bara att liksom så här plocka ihop ett gäng lirare, slänga ut dem på plan och säga vinn. Alltså titta på Ronaldo i Juventus liksom. Det är världens bästa nia. Kanske med Lewandowski. Visst, Lewandowski vinner, men det är ju inte givet att han vinner CL. Bara för att Bayern har ett skitbra lag och han är världens bästa nia. Alltså Juventus höll på att missa Champions League för att det var fel coachat. Barcelona lag i spillror egentligen ju. Alltså det är inte...
Är inte de som är dåligare snarare än något annat?
Ja, fast så kan du säga det. Men liksom att jag tycker ändå, även om det inte är den tuffaste utmaningen, så det Pep Guardiola gör att han vinner år efter år efter år efter år efter år efter år är ju, tycker jag, ett kvitto på att han är en tränare absolut färskast. Och det är bara egentligen, har du hört någon spelare säga egentligen att Pep, det är bara, det är Tim Sherwood i spansk kostym liksom? bara någon som kastar ut oss på plan och säger att kör hårt, lycka till.
Jag kan garantera dig att det finns pandits i England som skulle säga det.
Ja, pandits i England, ja, men jag pratar om spelare.
Han för alltså, dig för detta spelare.
Ja, men riktiga spelare som har spelat under Pep liksom.
Nej, alltså, jag håller ju med. Jag tycker att han är en av de absolut största någonsin. Mm. Hans gärning har ju varit otrolig, sett till spelfilosofi och allting. Men han har ju gjort det enkelt för sig. Och det finns ju någonting där som skaver och i någon form av legacy för honom sen när han slutar eller sådär, eller om han börjar bli dålig eller vad det är, så finns det ju någonting där som kommer att kunna ligga honom i fatet.
Ja, och jag tycker att det är värt att ta upp.
Där Sir Alex Ferguson tar över ett lag som inte är i spillror kanske, men som haft en väldigt lång titeltorka. Och han bygger upp det, gör det till det mest framgångsrika laget i Englands historia, lämnar det. Och där och då sjunker det liksom. Att det finns någonting, att det finns en tid före och en tid efter. Oh. Kollar man på Pep så här, tiden före och tiden efter de klubbarna han har lämnat. Det har liksom inte, hans närvaro i klubbarna sticker inte ut på det sättet som många andra gör. Och det har väl också att göra med att han har tagit över de rikaste klubbarna med bäst förutsättningar.
Ja men det kan ju också vara liksom att han la grunden i Barcelona för dem att bygga vidare på i många år efter att han lämnat. Bayern har ju ganska länge varit helt dominant. Det ska bli jävligt intressant att se vad som händer med City när han lämnar. För jag tror att City kommer få ganska mycket problem där.
Ja,
för du kommer behöva göra en ganska ordentlig omstart. Alltså direkt från början. Alltså för Chiqui Bergstein och Ferran Soriano kom ju in i klubben långt innan Pep kom dit. Och det var ju med målet att Pep skulle komma. Mm. Alltså mycket av Manchester City kan för de senaste nästan 10 åren nu har ju byggts kring Pep Guardiola. Hur sjukt den är. Alltså någonstans egentligen, Manuel Pellegrini var ju en lame duck. Han var ju en ställföreträdare i väntan på Pep. Bara för att Mancini inte liksom höll på den posten längre. Så att, alltså, för det kan bli då att, jag tycker Simon Brundish spaning är legit och det är värt att prata om. Och om Pep lägger av om 10 år och inte har någon till CL-titel, nej men då tycker jag faktiskt att det ska ligga honom i fatet. Sett i förutsättningar han haft och allting. Men egentligen är det ju intressant, för detta skulle vi pratat om förra säsongen egentligen med Pep. Inte när han når finalen. Vem som helst kan ju förlora en final egentligen.
Ja, självklart.
Men
kul spaning.
Ja, men det är ju liksom, jag tycker att hans gärning är ganska odiskutabel, men som du säger, han har inte tagit den absolut tuffaste uppgiften. Han har inte bevisat att han kan do it in Stoke on a rainy Wednesday.
Men det vill vi jättegärna se.
Ja, vi kan lämna CL-finalen därhän och gå in på det kanske sjukaste fotbollsnyheten idag. Nämligen att Carlo Ancelotti lämnar Everton för att bli ny Real Madrid-tränare. Hur reagerar du på det här, Pontus?
Jag vet inte. Det känns jättekonstigt. Det finns någonting. Ett, jag tycker det är tråkigt, för jag tycker att han har skött Everton som jag vill att Everton ska bli skött.
Precis så här lagom mediokert.
Ja, det är helt perfekt.
Slog ju Liverpool på Anfield för sig.
Ja, det var ju trist. Men i övrigt har han gjort precis som jag önskat. Så det var lite trist. Men det är ju någonting som känns där. Ja, är det 2021? Man tar det movet Real Madrid. Det kanske är superbra för dem, men jag tycker väl att Carlo Ancelotti kanske inte har rosat marknaden.
Nej, alltså framförallt känns det som det är väl jättebra för Everton. Han är under kontrakt, så Real måste liksom lösa ut honom. Ja. Här hamnar ju Everton i ett läge där de måste söka en ny tränare och nu då faktiskt kan. De har ju ett spelarmaterial som är ganska intressant, eller mer än intressant.
Ja, men alltså, Everton är ju, de har ju inte samma förutsättningar som de yttersta toppklubbarna. Nej. Det får man ändå säga. Det har de inte. Och då gäller det ju också att man någonstans förekommer problemen snarare än att man hittar gamla lösningar som Ancelotti kanske är. Alltså det är ju inte en tränare att bygga inför framtiden på, utan man behöver hitta vad är nästa steg i fotbollen på något sätt. Vad är den next big thing? Och det behöver de någonstans hitta. Och där är ju inte Carlo Ancelotti. Det är ju inte the next big thing. Utan det är väl kanske en blessing in disguise på något sätt.
Ja, men alltså, på riktigt. Medan Tottenham håller på och dribblar med om de ska ha Conte eller Erik Ten Hag eller någonting, så borde väl Everton bara hugga på Graham Potter nu, eller?
Ja, men det känns väl som tyvärr skulle det vara ett superbra val för dem.
Och det känns väl som ett jätterimligt steg för Graham Potter också.
Verkligen.
För det är ju, alltså, till skillnad från Tottenham som verkar ha en totalt alltså verkar ha, som vi vet, har en totalt bindgalen ledning och det kan sluta vad som helst. Om Pochettino ska tillbaka nu, alltså det är också så himla konstigt. Vi kommer dit. Men Everton, det finns ju jättebra spelare att jobba med. Det finns ju inte toppresurser, men verkligen resurser. Det finns liksom ett publikunderlag att luta sig mot. Men det är ändå så pass mycket lugn och ro att du skulle kunna bygga upp dig.
Ja, och de har ju ändå resurser till att typ ta in en Ubisoma om man skulle vilja det. De resurserna finns ju. Det finns ju inte Kylian Mbappé-resurserna.
Nej.
Men det finns ju steget under resurser.
Ja, liksom. Precis. Och det är ju steget över det han har kunnat ha i Brighton.
Ja, men precis. Så det finns ju någonting att jobba med. Och har man the next big thing liksom, som tränare, ja, men då ska det räcka med steget under resurser för att ta sig...
Ja, men du borde ju kunna matcha typ det som Leicester och West Ham har åstadkommit.
Absolut.
Så nu att West Ham gjort klart med, eller det är inte officiellt, men det ryktas som Alex Kral, en defensiv mittfältare från Tjeckien.
Nej.
Vi måste någonstans liksom gå till botten med West Hams konstiga östeuropeiska eller tjeckiska connection. Vad fan grundar det sig?
Tjeckien.
Ja, vi ska lämna Everton där här och även West Ham och Leicester och prata om de sex stora lagen i Premier League och vad de ska göra i sommar. Vi stänger City-diskussionen genom att lite snabbt och lätt egentligen ta det. Vad som ska hända där i sommar. Nu har ju Aguero och Eric Garcia båda kritat på för Barcelona officiellt. City ska, läste jag på enligt Sam Lee, deras Athletic Insider, vara extremt intresserade av Harry Kane och Jack Grealish. Mm. Två spelare som då ungefär tillsammans skulle kosta 2,5 miljard. Thereabouts att lösa. Och hur mycket man än skulle vilja skoja om City och ekonomisk doping och allting, så har City inte råd.
Nej.
De kan inte bara gå in och betala det.
Nej.
Det finns ett par spelare som skulle kunna lämna. Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez och eventuellt till och med Bernardo Silva. Om rätt bud kommer in. Problemet för City är att vem ska lägga de pengarna?
Ja, det kommer ju ingen göra såklart. Om man inte väljer att sälja dem billigt för att kunna ta in. Men nej, det kommer inte hända såklart.
Nej, alltså det, eventuellt så skulle man på något sätt, om Pochettino återvänder till Spurs, vi kan komma dit, så skulle man kanske kunna sweeten the Harry Kane deal med Gabriel Jesus.
Ja.
Men hur mycket då?
Ja, nej, det är ju... Spurs kommer inte vilja släppa Harry Kane för mindre än 1 miljard ändå.
Nej, exakt. Nej. City ska vara jävligt keen, så att säga. Och jag tror att det kan sluta med en av dem. För det verkar mer och mer som att Erling Haaland faktiskt stannar i Borussia Dortmund den här sommaren. Och City känner väl att de måste agera på anfallsfronten, helt enkelt.
Ja, utan Aguero och så vidare. Så det kommer de ju göra på något sätt.
Ja.
Och sen kommer de väl köpa 3-4 vänsterbackar också, som jag har lovat
dig. Det snackas om en cut price left defender. Snackas om en Gåsens i Atalanta. Vi får se lite vad det slutar. Det är ju jävligt intressant vad som ska hända med...
Cut price så sitter ju också så 400 miljoner.
Ja, givetvis. Men det är allt under miljarden. Det tar vi. Om det slutar med Grealish, Kane eller bara en av dem eller båda och mycket... Alltså så här, av de spelarna jag ropade upp så är det väl egentligen... Jag ser bara typ Riyad Mahrez till PSG som en möjlighet.
Ja, och det vore också en ganska rimlig och förväntad övergång. Liksom.
Men det handlar ju om att vem ska betala de pengarna i en corona värld, va? Så vi får se lite, vi kan lämna City där här. Det kommer nog hända saker, lite oklart exakt hur mycket bara, på vilken hylla. Någon stor kommer komma in, City vill kasta om i truppen och tror behöver kasta om i truppen.
Ja. Och där blir det en konstpaus. Radioövergång.
Ja, och därifrån tar vi Chelsea. Där snackas det ju om att Giroud kommer ju lämna till Milan.
Det är helt sjukt vad Milan gillar stora anfallare som är lite till åldern.
Ja, det är verkligen deras grej. Det konstiga, de hade ju Mario Mandzukic typ ett halvår.
Ja.
Och sen bara, men nu tar vi Giroud istället. Giroud ska vara sugen, det är väl jättebra. Han ska alternera med Zlatan. Så kan de ha killar som springer runt honom. Det blir väl kanon för Milan liksom. Men det kan ju inte vara några, det är inte några stora summor vi pratar om där.
Nej, absolut inte.
Sen så ska de väl försöka skeppa Tammy Abraham. Där tänker jag mig att man kan få lite pengar.
Verkligen.
I och med att han är engelsman. Och ändå liksom gör sina
mål. Chelsea sitter nog väldigt bra till rent ekonomiskt den här sommaren också. Med CL-titeln och...
Exakt. För där snackas det ju om både Lukaku och Haaland.
Ja, och känns som får väl in 30 miljoner på Tomori också från Milan.
Just det.
Så de har ju på Tammy Abraham och Tomori, så kan de säkert räkna hem en 60-65 miljoner.
Det där är ju någonting som Liverpool har varit så fantastiskt bra på de senaste kanske 5 åren, att sälja så här, alltså truppspelare, ja, för väldigt dyra pengar. Och det är ju, kan man lyckas med det, så kommer man ju väldigt långt på övergångsmarknaden.
Liksom. Ja, man, verkligen.
För kan man liksom skeppa Abraham, Fikayo Tomori, som man liksom inte använder, och ja, men liksom Giroud, så här plötsligt har du frigjort mycket löneutrymme och kanske 70 miljoner pund att, ja, handla för.
Och så någon av deras vänsterbackar kan säkert försvinna.
Just det, Emerson Palmieri.
Ja, det får man säkert 12 miljoner pund på. Så ja, har du en, då har du en ganska bra buffert, plus då CL-intäkter och ja.
Ja, men då har du ju plötsligt råd med Lukaku.
Ja.
Men vad tror vi kommer, alltså...
Ja, det är ändå märkligt där att de är så hårt ute efter en central forward. Alltså, tanken är väl att Werner ska spela ute till vänster.
Ja, fast det kommer han ju göra.
Jo,
han kanske gör... Det är idiot förklara mig i början av den här säsongen. Men det är ju därifrån han gör nytta.
Ja, absolut. Men han har ju också den där offensiva utgångspositionen i pressspel och i löpningar som... kanske kan vara liksom lite farligt att ha på en ytter, att man, och framförallt om man ska ha en lika offensiv centralanfallare. Då har du
absolut två... José Mourinho, berätta mer om tråkig fotboll.
Ja, nej, men jag tänker mest i ja, men det finns ju någonstans så behöver du ju ha en bra, men det Tuchel har säkert en bra plan för det, jag vet inte.
Ja, men det är i alla fall där man ser ryktena. Alltså, jag ser inte så himla mycket för någon liksom Thiago Silva ska förlänga.
Ja.
Finns ju ingen anledning att liksom lasta tungt på någon annan backposition just nu, liksom. Tror jag de känner.
Det tror inte jag heller. Nej, de sitter nog ganska lugnt och kryddar med några tunga värvningar, liksom.
Uh-huh.
Och Lukaku känns väl som att det är en på gång, liksom. Haaland kommer ju inte lämna.
Nej, jag tror inte
Lukaku, det. Är ju, ja, men Conte försvinner. Lukaku är inte otroligt att de kan lasta 80 miljoner pund på.
Nej, jag tror definitivt. Alltså, Lukaku har väl aldrig varit hetare egentligen.
Nej, och exakt.
Det känns som att han
fortfarande... Skulle vara när han var i Chelsea förra gången.
Ja, men exakt. Ja, men det känns också som att Lukaku kan vara liksom en kille med a point to prove, liksom. Nu, efter hur det slutade i England förra gången. Och han var liksom egentligen utskrattad, konstig. Jag förstod liksom aldrig riktigt bashen av Lukaku.
Nej.
Men ja, någon typ av, det är intressant att både Chelsea och City ska gå för den här anfallaren. Det tunnar ju ut, det finns ju inte så mycket att välja på, liksom.
Det kommer United också gå för.
Exakt, och vi kan nästan komma in på det. För vad fan ska hända där då? Ja. Din Henderson är ju liksom en prime asset de kan sälja.
Det kommer de inte göra.
Kommer de inte?
Nej, jag tror att han kommer väl vara startspelare.
Ja, då har du 2 år kvar på De Gea.
Ja.
Och så ska han bara sitta av.
Det är inte otroligt.
Nej.
Och vem skulle betala mycket pengar för din Henderson? Ingen toppklubb skulle göra det.
Nej, men du har ju, i och med att han är engelsman, ung, förhållandevis, för att vara målvakt. Mm. Du kan ju lätt få typ, ja, men Tottenham ska betala 40 miljoner pund, liksom.
Känns tveksamt. Det skulle vara om Everton gör det, som vill skeppa Pickford, liksom.
Ja.
Men jag tror att han är kvar. Det är väl inte helt otänkbart att man kanske lyssnar på bud på Lindelöf?
Nej, men vem ska plocka hon? Alltså, då är det ju Spanien, Italien i sådana fall. Och då pratar vi inte några jättepengar heller.
Nej,
ju.
Exakt.
Alltså, då måste de sälja med förlust. Men där är det ju, mittbacken har det känts som att det har tjatat som i 100 år.
Och dessutom snackas ju om varann, men sen otroligt är det att Real skulle släppa honom, känns väl inte...
Men framförallt inte nu när Ramos verkar på riktigt gå. Nej. Där hade vi också en City-koppling, by the way. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska tro på det. Jag har inte sett det hos några jättetrovärdiga källor än.
Nej.
Men liksom för United, det är fortfarande prat om den här mittbacken. Och jag vet inte, jag tycker ju inte att Lindelöf är särskilt dålig egentligen, liksom.
Nej, inte tycker inte heller.
Sen så är det väl, ja, de ska ha någon till höger på anfallet då, om det är genom Sancho till slut.
Mm.
Men då ska de ju ha 9 också. Ja. Om de inte känner att Greenwood Cavani can do the job en säsong till. Och det där jag liksom vi pratade om det senast också, att det är sån jävla United air på Harry Kane, liksom.
Verkligen.
Att på något sätt skulle United kunna hitta pengarna någonstans och bara liksom fixa det.
Ja, det kan de verkligen göra. Och sen utöver det, Declan Rice känns väl som Chelsea eller United bound.
Ja, alltså han har ju en Chelsea-bakgrund och sånt. Ja. Sen så kom det ju uppgifter att det var en del av konflikten som fick Lampard att gå. att Lampard stenhårt vill ha Declan Rice, och Granovskaya och Chelsea-ledningen menar att han håller inte. Alltså bland mycket annat så var det en av faktorerna. Men det är så här, så det, med tanke på hur bra West Ham har sett ut och Declan Rice har varit en mer en central spelare i det, så skulle det ju inte vara konstigt om Chelsea går för honom också. De behöver ju stärka upp på det centrala mittfältet, tycker jag ändå. Men ja, United kommer ju inte ha råd att hitta en mittback som är spelredo, Declan Rice, Jadon Sancho, Harry Kane. Det är ju bara liksom i The Sun-artiklar som det går ihop.
Det skulle funka i FM. Ja. Om man tog över ett annat lag som köpte Fred för 200 miljoner.
Ja, exakt. Exakt.
Binder done that, va?
Jo, tack. Ja, men det är ju fortfarande det här problemet att så här, det enda jag kan säga som de kan sälja för... Alltså Lingard skulle de väl kunna skeppa eventuellt för en duglig peng nu till...
Ja, han kan säkert gå för 20-30 miljoner pund.
Ja, exakt. Och det, nu kommer de antagligen inte göra det, men Henderson skulle kunna gå för de pengarna. Sen är det lite svårt så här, ja, vem ska köpa Fred? Nu verkar ju Jose Mourinho vilja ha Nemanja Matic. Alltså Nemanja Matic fyra senaste övergångar måste ju vara Mourinho som har plockat honom mellan olika klubbar.
Eller? Ja, men han kommer inte gå för mer än 10 miljoner pund.
Nej, exakt. Det är lite, de skulle behöva, alltså att pengar pitchades in någonstans ifrån liksom. Att Glazers gör någonting. Vi får se.
Ja, om de klarar FFP på det, det är ju frågan. Det måste man ju också göra. Men de sitter väl bäst till i båten för att göra. Jag tror Harry Kane tror jag absolut är en högst trolig värvning att de gör, om de får möjlighet till det.
Ja, om inte så här, om inte City på något sätt får tummarna ur, och Harry Kane kommer ju, han är ju korkad om man väntar för länge.
Ja.
Med det här. Men ska vi ta Tottenham då innan vi kommer till de andra, bara för att vi pratar där. För det har vi ju pratat om också, att det är en jävla spännande sommar. Och nu verkar det som Pochettino kanske är på väg in igen. Jag förstår inte det. Alltså när han väl lämnade eller fick kicken, så var det ju, The Athletic skrev ju att det har varit en spricka mellan honom och klubbledningen, alltså långt, 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 långt innan egentligen CL-finalen. Och att det var liksom ett problem som behövde adresseras. Alltså klubbledningen har ju inte ändrats. Vad tror Pochettino ska ha ändrats nu?
Alltså de kan inte ha fått mer pengar. Det är väl att han ska få möjlighet att forma om truppen med Hurricane-pengarna eller någonting.
Ja.
För det var väl det som var den stora frågan här. Vad ska vi göra? Vi behöver bygga om truppen. Men det fanns inga pengar och så vidare. Det kanske man löser. Men det är också bara, det är en spelare som går ut. Du får inte en hel trupp på det. Framförallt inte på den nivån. Och där kommer det behövs ju ändå, det behövs föryngras många ställen. Jag tycker nog att man behöver få in en mittback. Du behöver få in någonting på mitten, du behöver ersätta Harry Kane, du behöver ersätta Gareth Bale.
Om inte han kan tänka sig att stanna då, nu när Mourinho är borta. Eller beror på hur de löser det med Real.
Han kan säkert tänka sig
att... I och för sig, Real nu utan Zidane kan ju Bale tänka sig att återvända till och sitta av lite kontraktstid.
Ja, det kan han såklart tänka sig. Det är det bästa han vill i livet.
Ja, vem kan klandra honom?
Nej, jag ska också lyfta 4 miljoner i veckan om jag fick spela golf.
Jag är tveksam.
Ja, men det förstår för dig.
Ja, det var ett skämt som landade så där, märkte jag. Nej, men det är ju fruktansvärt. Alltså man väntar någonstans på att den här första dominobrickan ska falla.
Ja.
För då kan det liksom börja hända saker. Liksom. Men det känns som att...
Som du gjorde med tränarna. Att
ja, men exakt.
Nu börjar det ju verkligen att röra på sig överallt, hela tiden. Och då händer det, det är spännande. Nu är det så trist att det inte har varit så involverat av engelska klubbar.
Nej.
Men man märker ju att så fort en sak händer, då kommer allting annat flytta på. Liksom.
Ja, men exakt. Men nu är det ju bara en tidsfråga, för att både så här, alltså, Tottenham ska ha en ny tränare och Everton ska ha en ny tränare. Det är ju liksom inte, det är inte den absoluta topp, men det är ju ändå liksom klubbar som jag tror rätt många är intresserade av att ta.
Ja, och de kommer ju behöva tillsätta tränare innan de börjar agera.
Värva en massa spelare.
Ja, exakt.
Och det, men jag tror att det kommer bli jävligt avgörande som Chelsea egentligen, att Chelsea, precis som du sa, ja, de sitter så himla bra till den här sommaren för att de har spelare i den här mittenkategorin att kunna sälja. För du behöver verkligen sälja av dem för att bekosta dina stora köp. Där är till exempel City, har ju jättesvårt med det, för att de lägger 40 miljoner pund på Nathan Ake.
Ja.
Jag menar, alltså, vem ska betala och vilka spelare i truppen har de och kunna sälja för de pengarna? Det är ju typ så här Zinchenko kanske, som kan gå för 20 milla någonstans. Men det kanske någon skulle kunna plocka för 15 millar pund någonting. Men liksom, vem ska betala 60 miljoner pund för Aymeric Laporte nu?
Nej.
Det är ingen som kommer göra det.
Nej.
Eller vi ska prata 70-80 miljoner för Raheem Sterling.
Ja, det känns ju otänkbart. Jag kan tänka mig att Mahrez kan gå för 50 miljoner pund till PSG kanske. Mm. Men that's...
Ja, och det kanske är liksom någonting man ska hugga på. Fast det skulle vara med förlust. För att det är pengar som skulle vara helt liksom essentiella att få in.
Ja.
Ja. Vi tar oss vidare. Vi tar oss vidare till Liverpool som faktiskt har agerat ju.
Ja.
Och plockat in Ibrahima Konaté. Vad känner du?
Konaté.
Konaté. Vad sa jag? Konaté.
Konaté. Som Fredrik Konaté.
Ja, man kan ju drömma. Profi.
Ja, verkligen. Det är... Gud vad jag älskade honom back in the days.
Ja, verkligen.
Otroligt. Ja, det här gjorde ju ett kostsamt misstag mot Holland igår i U21. Han ställde Justin Kluivert onside i 93 minuten.
Otrolig defensiv trea det där, va? Upamecano, Konate och Magnan. Va? Eller va?
Nej, de har...
Vad ställde de upp med igår?
De ställde upp med... Gud, vad heter han? Moassa... vänsterbacken. Upamecano, Konaté. Sen har Melier i mål som är otroligt såklart.
Ja, förlåt. Det var där jag...
Ja, exakt. Mitt målvakten som... Du, han som gick till Milan.
Ja, det var det.
Pinsamt dålig koll från min sida. Att jag inte kopplade vem fan du menade. Förlåt, Therese. Men ja,
just det
är ju otroligt. Och sen så har man ju Fofana på bänken som ändå kom med i Premier League Team of the Season. Mm. Petr Landéns officiella.
Just
och med Chokonde som plockades upp till A-laget nu inför EM. Så han, alltså, de har ju en bredd på backsidan som är brutal.
Ja.
Och även om det blev 2-1 i Holland, så jag tyckte Konaté var otrolig matchen igenom, förutom det misstaget. Liksom. Sen så var ju Frankrike, de utnyttjade inte riktigt sina resurser, kan man säga. Med tanke på det lag de har. Det gick väl inte, får säga, att de inte presterade som man hade förväntat sig. Men det är ju en väldigt spännande vändning.
Men vad är det som gör att Konaté ser så fantastisk ut då?
Han är det ser som att det ska vara något positivt, men han ser ut så lite grann som Matip med bollen.
Mm.
Vilket kanske inte alltid ser så bra ut. Men han frispelar ändå, från backposition så frispelar han ju Ikoné till ett friläge där det ska vara 2-1.
Mm.
Verkligen. Det är en väldigt bra uppspel. Sen är det Ikoné som gör det såklart. Men han har en bra uppspelsfot. Otroligt resolut i försvarsspelet.
Mm. Det är ju en stor gosse också.
Ja, alltså i alla situationer där han är en mot en så tror jag inte han förlorar en enda situation. Utan han kommer upp i ryggen och han brytningssäker som fan. Påminner i mångt och mycket med Van Dijk.
Mm.
Så jag sett någon match med honom i Leipzig, men jag kan inte säga att jag har sett många matcher med honom, men det var en, han är ju bättre än vad Upamecano är.
Mm. Problemet är väl att det du beskriver också är ju liksom en ung Michael Richards som hade möjligtvis att Michael inte riktigt hade uppspelsfoten, han var lite mer traditionell i det, men Michael Richards förlorar ju inte en duell på 3 år heller.
Nej, verkligen. Det finns många likheter med Michael Richards. Ja. Michael Richards var ju också den största mittbackstalangen, eller backtalangen som kommit fram på.
Han var ju otrolig, men likt det vi har sett att kunna ta hittills så är det ju skadorna som kan vara det som sätter käppar i hjulen för honom.
Verkligen.
Nu kostade han 35 miljoner pund ungefär. Alltså ingen jättesumma.
Nej.
Det är verkligen så att köpa mellan nivåspelare.
Ja.
Däremot så vet ju Liverpool och alla andra vet det, så har man ju förstått att Konatés liksom höjd är skyhög. Men det känns fortfarande lite som en så här halv chansning. I och med att det innebär att man skickar tillbaka Kabak också, som hade varit tillgänglig att köpa loss
för. Ja, och man skulle vara öppna för att sälja Phillips också.
Mm.
Och Rhys Williams för den delen.
Mm.
Rhys Williams skulle inte vara något jättetapp kanske. Men Phillips är ju ett bra femte val.
Men exakt. I och med att Ben Davies verkar ha noll förtroende.
Ja, och med tanke på att Matip och Gomez nog inte spelar mer än 20 matcher på en säsong.
Nej, det är tillsammans.
Ja, men typ. Men någonstans så har man väl kanske förhoppningen om att de ska komma tillbaka och vara mer frekventa spelmässigt.
Nej, alltså grejen
känns
är,
otroligt.
Om för Van Dijk är ju liksom inte skademenägen. Han åkte ju på ett överfall, det har vi ju pratat om. Liksom. Så han kan vi nog räkna med egentligen en hel säsong, nästa säsong. Robertson och Trent är ju sällan skadade. Får man Konaté att hålla sig hel, med Alli som bakom där han inte är kall om fötterna och Fabinho framför, så är ju Liverpool ett ruskigt så lite defensivt när de är som har sin bästa uppställning. Det är ju det enda man kan sakna i Liverpool är, ja, men de behöver kanske lite nytt blod framåt.
Och där snackas det nästan inte om någonting. Det är framförallt inga större värvningar, utan det är ju Patson Daka som har varit bra i
nästa
Salzburg.
Red Bull grej liksom.
Men det var ju Minamino också och det floppade ju ändå ganska markant, får man säga. Och sen så snackas det väl om vad är det mer som det snackas om? Det är någon Ubisoma har ju snackats om, men det verkar inte vara, verkar fallit runt ut i sanden lite grann att han men det kommer behövas en ersättare till Wijnaldum, tror, om man inte räknar med att Curtis Jones och kommer ta ett kliv till. Startuppställningen är ju, alltså mittfältet är ju bra med Thiago, Fabinho och Henderson. Det är ju starkt.
Ja, det är jättebra, men det är ju också en lång säsong och det du verkligen blir av med Wijnaldum är ju liksom den här motorn som
lungorna.
Och det, alltså så här, Oxlade, det kan vi bara komma överens om att det funkar inte.
Det gör det inte. Han kommer inte spela en hel säsong.
Nej.
Så är det bara.
Och jag tycker, även om det har blivit bättre i Liverpool, så fattar han för dåliga beslut. Gång efter annan. Han är inte en spelare för den här nivån.
Nej.
Det är faktiskt konstigt nog en av Liverpools liksom verkligen så här sämre förvärv i modern tid, att de la 40 miljoner pund på honom. För det funkar inte.
Nej. Han har ju en enorm höjd. Det har han verkligen.
Ja, men han kommer aldrig nå den.
Nej.
Men där är det ju liksom Curtis Jones inte riktigt den här lungorna typen ju.
Nej, det är inte.
Och det är jag kan säga, alltså man skulle, Jota är ju jättebra, men det kanske skulle behövas, om man hade kunnat sälja Mané hade ju det varit guld för Liverpool att plocka in någonting.
Ja, men det spelar ingen roll, men alltså ska man ersätta en sån spelare, då måste det ju vara typ Sancho eller Mbappé liksom. De typerna som ska in. Och Liverpool kommer aldrig kunna betala de lönerna heller.
Nej, men vad fan, det var väl Sadio Mané var ju inte på den hyllan och det var ju inte Mohamed Salah heller och verkligen inte Firmino. Alltså, och inte, Jota har ju sett jättefin ut. Alltså, jag litar på Liverpools förmåga att hitta diamonds in the rough, så att säga, där.
Det är de faktiskt bra på.
Och Patson Daka skulle mycket väl kunna vara den typen.
Ja.
Liksom, det snackades lite om honom med City, men jag tror inte alls att det är en City-spelare. Jag tror mycket mer att det är en Liverpool-spelare.
Ja.
Men däremot så här, Konate om han är hel, Liverpool ser fruktansvärt solida ut bakåt tills Alisson skadar sig och de måste ställa Adrian i mål. Det är det alla lag bör hugga på. Och de behöver lugnen till mittfältet. Annars så är det ju ett lag som står extremt välrustat till nästa säsong.
Så länge de håller sig, alltså spelarna håller sig skadefria, så bör det ju vara en favorit i titeln liksom.
Ja, tillsammans med City egentligen.
Ja, och Chelsea då. Men,
Det kan ju bli ett spännande three horse race faktiskt.
Ja,
det ska bli intressant
att se. Glömma United heller, de har ju sett bra ut liksom. Sen hur mycket man tror på det, ja, det får vi stå vårat kast för. Men de har ju varit up there och presterat bättre än vad Liverpool och Chelsea gjort. Sen har de inte haft samma höjd kanske, men...
Nej, jag vet inte. Jag får såna varningsklockor av alla. Även om de vände underlägena, så hamnar de i underlägena gång efter gång efter gång. Jag tror att det är straff. Alltså så här, eventuellt orkar du en säsong, men kommer de orka en till liksom? Jag vet inte. Vi avslutar som man ofta gör genom att bara blåsa igenom Arsenal. Just det, de jävlarna.
Jag hade glömt bort att de fanns.
Ja, Martin Ødegaard stod på en presskonferens idag och sa, jag är Real Madrid-spelare. Och det där lånet är ju liksom så fiaskoartat, korkat Arsenal-mässigt, så att det finns inte.
Väldigt typiskt.
Det finns ju mycket spännande i spelarmaterial i Arsenal. I Emil Smith-Rowe, i Gabriel Martinelli, i Bukayo Saka. Allt detta, jag kan inte säga att de ska göra en till så här makalöst fiaskoartad säsong. Nu snackas det om att Mourinho vill ha Granit Xhaka. Jag har aldrig varit med om ett bättre tillfälle att bara tacka och ta emot, oavsett vilka pengar de erbjuder. Bygga med en, två defensiva värvningar, satsa på kidsen, fixa topp 6 nästa säsong.
Alltså, talangen finns ju, det är ju defensiven som är ett enormt spöke.
Ja.
Hur ska de lösa den?
Ja, nej, alltså just hela William Saliba-soppan gör ju att man inte har förtroende för någonting. Och jag vet inte riktigt liksom vad i backväg det finns.
Vi har pratat om Tapsoba i Leverkusen, som ska vara svinbra. Min tyska kolla är ju... Det är ju så, jag skulle bara sitta här och gissa, så det är inget att göra.
Nej, precis.
Men de behöver ju göra någonting. Som det har varit den här säsongen, det är ju för dåligt.
Ja, alltså det är under all kritik. Och fortsätter så här så måste de faktiskt fråga sig om Arteta är rätt person, ja, och driva det vidare.
Sen är det så här, vad gör man med Aubameyang? Är han en startspelare nästa säsong?
Jo, men det kommer han vara.
Räcker det då med den säsongen han har gjort nu liksom? Är han för gammal?
Jag tror ändå att...
Luktar det inte lite Kina och 12 miljoner i veckan på honom?
Jo, och om Arsenal får pengarna så kanske de ska liksom hugga på det. Men däremot så finns ju någonting liksom lite spännande i, vad ska man säga, i prospektet att ha liksom Bukayo Saka när han var som bäst ute till höger. Arsenal var jättebra.
Pepe gör ändå en bra säsong.
Pepe gör en bra säsong, så där är de helt liksom safe. Om man ska se att, alltså, Aubameyang ska vara liksom en nia och alternera med Lacazette, eller ska han utgå från kanten? Och det är ju frågan om hur du gör med Martinelli, som jag tycker ser, alltså varje gång han lirar tycker han ser jättebra ut.
Ja, verkligen.
Och liksom, Emil Smith Rowe har ju någonting. Det är ganska uppenbart. Liksom offensivt så sitter de jättebra. Partey är ju en bra spelare, ja. Det vet vi. Riktigt fan vad han måste tycka det. Alltså Atletico går och vinner La Liga och han slutar 10 i Premier League och ingen pratar om honom.
Ja, det är tuff.
Ja, men de behöver ju skeppa Xhaka, skeppa Elneny och skeppa allt liksom sånt skit och plocka in en ordentlig sexa. För de har väl fortfarande torera på lönelistan?
Ja, det har de.
Något serialag måste ju lägga, eller spansk lag måste ju lägga typ 10-15 miljoner pund, ja, i alla fall på dem.
Och snacks om José Mauer.
Men vad ska de med José Mauer till?
Jag vet inte. Han var ju inte heller speciellt bra.
I sådana fall borde de ta in, vad heter han, Maxime Caqueret från Lyon som spelar med central mittfältare. Eller Ibisuma.
Ja, det hade varit en otroligt bra.
Eventuellt så blir han lite play for play med Partey. Alltså båda är så här... alltså, i blir som han eventuellt lite mer baller och lite bättre teknik. Men det är mycket så här box till box, mycket lungor. Det skulle behövas en mer liksom Fabinho, Rodri, någon som sitter. Så vet jag, vad har de ens för mittbackar? Rob Holding och...
Det är ju en jävla sorgbarn alltså.
Alltså jag, det är så länge sedan jag såg Arsenal. Nu känner jag att...
Ja, det är väl det, har blivit det mest irrelevanta laget i Premier League kanske.
Jag tycker faktiskt att vi låter det vara utgångsorden. Det blir upp till bevis för Arsenal till nästa säsong om de kan bli relevanta igen. På tal om irrelevant, så den här podden kanske eventuellt går in i någon sommardvala snart.
Ja, EM-dvala kanske.
Ja.
Det är risk.
Med det sagt så efter att ha spelat in här vecka efter vecka efter vecka så får vi fan se när nästa kick kommer ut. Det är struligt med... bandmedlemmar, höll jag på att säga. Det måste vara ett av de sämsta banden i världen.
Jag vill gärna se det som att det är ett band.
Ja, jag spelar bas. Jag kan bara spela basgången på House of the Rising Sun. There is a house. Så vi får se när vi är tillbaka. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs.
Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.